tragisk barndom, ett hånfullt leende och varför inte lite moderskomplex? Ja, karaktärsdragen hos en klassisk bad guy är många. Vad definierar en bad guy inom spel? Det ska vi ta reda på idag i avsnitt 23 av tv-spelspodcasten Par i pixlar. Som vanligt så är det jag, Filippa, som håller det här tillsammans med min man.
Hej, Robin heter jag, som vanligt.
Hur mår du då?
Jag mår bra. Man är seg. Vi har ju gått igenom en väldigt hektisk period, minst sagt, nu senaste veckorna. Det är därför det här avsnittet har kanske dröjt lite.
Verkligen, vi har flyttat. Och ni som har flyttat förut vet ju att det givetvis är väldigt jobbigt. Men testa att flytta med en 8 månaders bebis. Det är
som att flytta på svårighetsnivå extreme difficult typ eller sånt där.
För att vi har ju extremt mycket saker som man har samlat på sig under åren. Mm. Och vi kan inte hjälpas åt samtidigt, för någon måste alltid ha Dante.
Ja, och men det gick ganska snabbt ändå. Vi har inte riktigt liksom fått igång vårt internet här hemma och sånt där, så att avsnittet kanske liksom, vi tror att vi har fått med alla kommentarer och så, men man vet ju hur Facebook funkar på mobiltelefon. Det är inte alltid liksom att den vill funka så bra, så vi kanske missar någon kommentar, vi kanske missar något mail.
Ja. Vi ber om ursäkt om det skulle vara så i sånt fall.
Precis, se det här lite som ett par i pixlar light edition när det kommer till redigering också. För att jag kommer sitta
vi hänger på golvet.
På golvet och redigerar det här med våran dator.
Så vad gör man inte?
Nej, vad gör man inte? Och det känns ju som att det här avsnittet ändå är lite så här sent också. För att vi lovade att det skulle komma ett avsnitt i december, slutet på december där. Men vi sköt på det fram till nu eftersom att det har varit jul, nyår, flytt, alltså allt möjligt. Men vi har ju hunnit med lite annat ändå. Vi har ju bland annat, både du och jag har gästspelat i 2 stycken olika poddar. Inte tillsammans utan på olika håll där.
Ja, precis. Du har gästat videospelsklubben, våra kollegor. Det var ju på tiden att du gjorde det, tycker jag.
Det var jättekul. Verkligen skitkul, faktiskt.
Och jag gästade spelklassiker musik med Andreas och Tobias.
Spelklassiker musik är väl den nu längst gångna tv-spelsrelaterade podcasten i Sverige, tror jag.
Ja, jo, jag tror faktiskt det.
Radio Speltorsk la ju ner nu efter 200 avsnitt.
Men har ni inte lyssnat på oss när vi gästar de här olika podcasterna, så rekommenderar jag att ni gör det. Det är lite ovanligt att höra oss i andra sammanhang, givetvis, men det var en skitrolig upplevelse alltså.
Vi länkar ju såklart de här avsnitten
precis.
På sidan på videospelsklubben, så kan ni gå in och kika.
Båda de här podcasterna är ju otroligt skickliga. Så kolla in alla andra avsnitt också.
Ja, precis. Det tycker jag verkligen vi ska göra.
Men som vanligt så brukar vi ju prata lite om vad vi har spelat den senaste tiden. För trots allt, trots flyttkaos och snökaos och slask, så har vi faktiskt hunnit spela. Eller hur?
Ja, ett spel har vi spelat i alla fall.
Ja. Och det är Kingdom Hearts 2.5 HD Remix.
Den där jäkla namnen, alltså, jag kommer aldrig bli klok på varför de inte så här Kingdom Hearts 2 Collection eller någonting. Ja. Det ska vara Kingdom Hearts 2.5 HD Remix.
Liksom
det,
eller Remake kanske den heter.
Nej, Remix.
Remix.
Också så
2.5 behöver man bara säga.
Vi pratade ju lite tidigare om att vi har spelat Kingdom Hearts 1.5 HD Remix. Men nu har vi gett oss an 2:an och vi är färdiga med 2:an. Och jag är intresserad av att höra vad, eller för de som inte vet då, hur ska man förklara vad Kingdom Hearts är?
Åh, tack, gav du mig den frågan. Det här är alltså ett spel som är ett samarbete mellan Square Enix och Disney. Så vi träffar både Sephiroth, Cloud tillsammans med Kalle Anka och Långben.
Väldigt märkligt. Men
väldigt märkligt, men det funkar. Man vänjer sig ganska fort faktiskt. Men det är ett actionspel i alla fall, där du åker till olika världar och slåss mot Heartless bland annat. Och du ska låsa och öppna nya världar och rädda alla.
Och de här världarna känner vi igen då ifrån olika Disney-filmer bland annat då.
Ja, precis. Det är Lilla Sjöjungfrun, det är Skönheten och Odjuret, ja, bland annat, men även lite mer moderna filmer också. Och det ska ju bli intressant sen när Kingdom Hearts 3 kommer, nu när Disney faktiskt äger både Star Wars och Marvel.
Delar av Marvel. Mm, ja. Absolut. Så att det är det. Men Kingdom Hearts 2, det är lite annorlunda från ettan. Eftersom att de komplicerar ju handlingen något så extremt i och med Kingdom Hearts 2. Men sen också känns ju hela stridssystemet lite mer också avancerat och kanske lite mer genomtänkt. Det är inte lika mycket plattformshoppande som i ettan till exempel, utan det är, nej, mer fokus på strider och sånt.
Precis, alltså stridssystemet är ju inte komplicerat. Alltså, vill du så kan du egentligen bara trycka på X, spamma på X, om du vill.
I alla fall på, alltså, main quest-bossarna skulle jag säga. Men om du vill ta dig förbi de här alternativa bossarna som finns gömda lite utspritt sådär, då måste du liksom ha en ordentlig koll på vad du gör och ha en ordentlig strategi för ditt spelsätt liksom.
Ja, alltså ja, du kanske ska tajma hoppen, du kanske ska dodga i rätt tid, men annars är ju själva, alltså du behöver ju inte trycka in någon combo.
Nej, så är det liksom, ju absolut.
För att göra en attack. Jag tycker att till skillnad från ettan så är det inte lika mycket fokus på världarna. I ettan så var ju liksom själva resandet till de olika världarna, det var ju det som var i fokus. I tvåan så har du ju redan gjort det där.
Ja,
du liksom kommer ju tillbaka till de här världarna och reser till en del nya givetvis. Mm. Men så det är inte lika mycket fokus på det.
Nej, det är mer fokus på
handlingen, liksom.
Handlingen och konflikten då som uppstår mellan Sora, vår huvudperson, och The Heartless och Maleficent. Vad är det hon heter på svenska? Jag kommer aldrig på det. Vad heter hon? Häxan, onda häxan från Törnrosa.
Jag vet inte.
De är i alla fall liksom varsitt läger. Sen har vi även en tredje part nu också som ger sig in i den här kampen om Kingdom Hearts som heter Organization 13. Så att det blir liksom ett triangeldrama som uppstår. Det är en ganska intressant konflikt liksom. Men som sagt, handlingen blir otroligt avancerad. Och har man inte spelat de här spelen som utspelar sig mitt emellan de här spelen, så kan man bitvis vara ganska lost.
Ja, fast alltså, jag tycker att det var helt okej. Alltså, jag satt ju inte där som ett frågetecken. Jag tyckte att det var helt okej. Tycker jag, faktiskt.
Jag tycker också att det är en jättebra HD-remake.
Ja,
det är
verkligen.
Precis som ettan. Liksom.
Jag tycker tvåan var bättre än ettan. Tvåan liksom så här knyter ihop säcken. Och det hade ju lika gärna kunnat sluta där.
Absolut.
Men det gör det ju inte.
Nej. De släpper ju såna här side-spel också.
Ja,
hela tiden.
För er som inte vet, det finns ju typ 7 stycken Kingdom Hearts-spel.
Mm.
Ja.
Jättemärkligt.
Jag har spelat 2.
Men det är typ allt vi har liksom spelat.
Jag skulle vilja säga det. Jag har ju tagit upp lite Skyrim igen. Jag typ glömde bort att jag spelade det.
Mm.
Nu känner jag lite att jag bara vill bli klar med Skyrim. Faktiskt.
Hur många timmar är du uppe i nu då?
Ah, det är inte så jättemycket. Alltså jämfört med vad folk brukar lägga ner på Skyrim. Mm. Jag är väl på 132 kanske.
Det är rätt mycket. Va?
Ah, ja. Jo, alltså det är klart. Mm. På Kingdom Hearts spelade vi kanske 40 timmar.
Ja, precis. Ja, lite mer tror jag. 50 tror jag närmare. Nästan skulle jag gissa på.
På Final Fantasy 7 spelade vi 25 timmar.
Var det så kort tid?
Ja.
Jaha. Men det var mer, jag ville mest ge dig en crash course i japanska rollspel och därför vi liksom hastade oss igenom det.
Sprang igenom spel. Mm. Nej.
Det är rätt kul, i våran podcast här, Paripixlar, det spelet som kommer upp på tal mest gånger, det är Final Fantasy 7.
Ja, precis.
Det är liksom go-to-spelet när man ska prata om ett bra spel. Det är
vår
alltid,
kärnpunkt.
Ja, men det blir allting utgår från Final Fantasy 7,
ja,
våran podcast.
Precis. Mm. Bra spel, men är det lika bra som Final Fantasy 7?
Ja, men det är alltid där man drar gränsen. Jag tycker det är kul.
Kingdom Hearts 2.5 HD Remix. Är det lika bra som Final Fantasy 7?
Mm. Vi borde göra
en... Svara då. Borde... Det var en riktig fråga.
Nej, jag vet inte. Nej, det är
Pari Pixlar säger nej.
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 Vi borde ändra den här podcastens namn till så här: är spelet bättre än Final Fantasy 7? Det borde vara en podd heta.
Precis.
Så här, tills vi hittar, vi kommer spela spel tills vi hittar någonting som överträffar Final Fantasy 7.
Vilka cyniker.
Ja, precis. Men ja, vi i det här avsnittet ska vi prata om bad guys, har vi tänkt. Vi kommer gå igenom massa kommentarer vi har om, som folk har skrivit in, som ni har skrivit in, ni lyssnare. Men vi kommer också att välja ut några personliga favoriter. Vi kommer inte att ha någon riktig struktur egentligen. Vi kommer mest bara prata öppet om vad vi känner. Så att vi kommer liksom beta av kommentaren lite successivt och stanna upp lite grann och sådär.
Jag tror inte du behöver säga det.
Nej, jag vet, men jag vill ändå så här förklara. Så att
vi gör väl vad vi vill.
Det kommer hoppas runt lite bland ämnen och det kommer också att spoilas en hel del i det här avsnittet.
Ja, det är bra att vi säger. Vi kan ju säga så här att ja, nu ska vi prata om det här spelet, eller om vi nu kommer in på det. Om ni inte vill lyssna på det vi säger så får ni väl stänga av helt enkelt.
Jag hoppar en liten bit fram, precis. Kan man säga. Vi är lite ringrostiga, det var länge sedan vi spelade en podcast. Det var därför...
Lite trötta.
Ja, lite trötta. Så att,
det här får bli ungefär som att jag och Robin sitter i ert vardagsrum.
Mm.
Och sitter och myspratar lite i en hörna där.
Mm.
Sen går ni runt i er lägenhet och gör det ni behöver. Och sen kan ni lyssna på oss när ni vill. Vi är lite i utkanten, liksom.
Luddigt beskrivet, men ja,
nej,
jag förstår vad du menar.
Vi finns där i öronen, men man kanske zonar lite.
Okej.
Okay. Förstår du?
Men hör du, vi hade ju fått en kommentar nu som inte var relaterat till bad guys.
Ja.
Så jag tänkte vi kan väl läsa upp den först.
Det gör vi.
Mm. Ska du eller jag läsa upp den?
Jag.
Du ska läsa upp den?
Ja.
Kör.
Då har vi fått ett meddelande från Pontus Hellgren. Han skriver... Hej! Först och främst vill jag tacka för en fenomenal podd som bara blir bättre för varje avsnitt ska tilläggas. Jag hörde talas om podden på forumet sndb.se där ni tipsade om den. Utan att göra några jämförelser så fyller Paripixlar det tomrum som uppstod i mina lurar efter retroresan lade kontrollerna på hyllan. Sedan tänkte jag tipsa om två DS-spel som många kanske har missat. Hotel Dusk Room 215 och Last Window The Secret of Cape West. Spelen hänger ihop. Jag gillar storyn och stämningen i spelen och tycker de sticker ut med sina udda begrepp. Som att man håller DS:et som en bok när man spelar. Det skulle vara kul att höra era tankar om spelen i något kommande avsnitt. Slutligen så undrar jag om ni kommer besöka Retro Gathering den 31 januari. Fortsätt göra det ni gör. Pontus, tack så jättemycket för din kommentar eller ditt mail till oss. Det var,
ja, det var
jättekul,
jättefin. Alltså.
Ja, verkligen.
Ja,
och Hotel Dusk är ju verkligen aktuellt för oss, kan man ju säga, eftersom jag fick ett 3DS av Robin.
Julklapp.
Och ja, jag blev jätteglad. Och vi är lite på jakt efter bra DS-spel.
Ja, och det som är lite roligt är att vi fick ju det här meddelandet av dig idag. Men bara typ en timme, alltså helt ärligt nu, bara typ en timme innan det här meddelandet trillade in så stod jag i hyllan hemma och såhär, vi borde lira Hotel Dusk i podden. Det är helt sjukt att du liksom nämner det i ett PM en timme efter att,
ja,
jag säger det där.
Du läste våra tankar.
Men vi har ju pratat om det tidigare också, att så vi ska spela något av dem. Och det andra spelet där är ju uppföljaren, som jag har förstått det, va?
Ja, precis. Det är inte någonting som vi äger, men mycket möjligt att vi fixar det. Och Retro Gathering vet vi inte riktigt om vi får se. Kanske.
Det krävs ju lite planering för vår del för att ta oss iväg på såna här grejer. Men det är absolut, ja, det är absolut inte omöjligt egentligen. Så vi får se. Och sen så måste jag också säga att det är alltid, alltså, fantastiskt coolt att bli jämförd med Anders och Samson på, från Retroresan. Det är alltid en komplimang som jag tar åt mig av väldigt mycket. För jag själv följde ju Retroresan från, liksom, avsnitt,
slaviskt.
Ja, från avsnitt ett till avsnitt det sista, så att säga.
Ja, det är verkligen en fin komplimang. Så
ja.
Tack. Verkligen.
Men det är kul också att folk kommenterar, skriver sånt när vi pratar om, liksom, retrospel. Så att vi spelar ju allt möjligt i den här podden. Och vill ni att vi spelar mer retrospel, så är det bara att ni säger till, så spelar vi mer,
ja,
retrospel.
Ja, precis, vi har jättemycket gamla spel.
Mm, ja, precis. Tack så jättemycket för din kommentar. Och det, vi har ju fått mer kommentarer, men de är ju anpassade för ämnet som vi ska prata om nu. Men innan vi ska gå in på bad guys och prata om muskler, tuffa frisyrer, coola kläder och dålig attityd, så ska vi lyssna på en låt, eller hur?
Ja, precis.
Du har valt låt den här gången.
Ja, jag tyckte att eftersom vi precis har klarat ut Kingdom Hearts så skulle en låt Nu vet jag inte vad den heter.
Jag tror att den heter samma sak, okay, som, ja, staden.
Den spelas i alla fall när man är i en stad som heter Twilight Town. Så här kommer den.
Ja, men nu ska vi prata om bad guys, eller hur, Filippa?
Ja, precis. Det är på tiden att vi tar lite onda skurkar.
Jag tycker att vi inleder med en kommentar. Men först måste jag bara fråga dig, vad tycker du generellt gör en bra bad guy? Alltså ett signum för en bra bad guy?
Oj, den där frågan hade jag tänkt besvara genom hela
avsnittet. Jo, men kan du komma med ett signalement på en bra bad guy?
Oj, ett signalement. Ja, vi kommer visserligen in på det här mer sen skulle jag vilja. Men jag tycker att en bra bad guy är, alltså, en riktigt bra antagonist, villain, skurk liksom. Det ska vara någon som gör det här utan något speciellt motiv. Mm. Och det kanske låter konstigt, men jag tycker att skurkar som alltid har något motiv bakom det, det blir lättare att relatera till dem. De blir lättare att förlåta och man typ ta lite hänsyn till dem. Jaha, var det så? Eller typ, ja, det var synd om honom. Mm. Förstår du? Mm. Jag tycker att de hemskaste skurkarna, det är de som bara gör det för att de är genomonda. Det tycker jag är ett bra signum för en riktigt ond skurk. Du förstår inte varför han gör som han gör.
Nej, precis. Och jag tror att vi kommer in lite på det med en gång. Vi har fått en kommentar från Cecilia Andersson som säger att en ganska uppenbar, men greve Dracula från Castlevania-serien. Min motivering är att det inte verkar vara möjligt att utplåna honom helt, utan han dyker upp igen och igen och igen. Ganska bra egenskap för en bad guy.
Ja, men det är ett bra exempel.
Ja, det känns ju som att många av de här som vi kommer att prata om ikväll alltså de är med i mer än ett spel oftast då.
Ja, precis.
De återkommer.
Och det betyder ju att de är en bra antagonist.
Mm, precis. Dracula har ju många olika inkarnationer, kan man säga. Vi har ju först och främst den här monstruösa Dracula från första Castlevania på Nintendo.
Precis.
Men en personlig favorit, det är Dracula ifrån Vampire's Kiss, när han har på sig ett par speedos. var håriga speedos och så, så här, små vingar. Det ser ut som en, det ser ut som en actionfigur typ.
Har jag nog missat med glädje. Nej, men det jag tycker om med Dracula, det är ju att han verkar så intelligent. Han är ett monster i form av en gentleman.
Mm,
han är smart, han formulerar sig väldigt bra. Han är, ja, men han kan till och med, alltså om man tänker sig filmer och sånt, så är han ju väldigt, han kan vara väldigt så här, trevlig nästan. Lite sneaky, det är men det som gör att man...
Han är förförisk också.
Han är förförisk.
Alltså klassiskt sett
det
då.
Det är ju, nu säger jag inte det här, alltså så här, men det är ju någonting sexigt med Dracula. Det är ju någonting sexigt med vampyrer.
Jag förstår vad du menar. Jag, däremot, det stämmer inte in på Dracula i Symphony of the Night.
Nej, och inte i många av, i de flesta av Castlevania-spelen.
Nej.
Men det är ju någonting förföriskt med den här... Han är en riktig bad boy. Han är... ja, nu tappar jag ordet.
Han är en förförisk... ja, om man ska säga till klassiska Dracula då. Men Castlevania Dracula, som sagt, han har ju massa olika inkarnationer. Det är alltid lika spännande när man väl tar sig till en slutboss i Castlevania, för man vet att han ser oftast... Han är inte sig lik i något spel egentligen.
Ja, men det var ett bra första exempel tycker jag.
Ja, precis. Jag tycker vi tar en kommentar till med en gång när vi ändå är inne på det. Så jag tycker vi tar den ifrån John Andersson, som skriver att han vill rekommendera John Irenicus ifrån Baldur's Gate 2 Shadow of Amn. Otroligt underskattad skurk som sällan kommer på tal när det talas om spelskurkar. Drar där, härmed mitt strå till stacken. En stor del i att Baldur's Gate 2 länge kallats för the best RPG of all time beror till stor del på hur välskriven och välspelad John Irenicus är. Skicka med en länk där ni kan höra själva. Fantastisk pondus i replikerna. Jag tycker att vi klipper in några sekunder här där vi kan lyssna på Baldur's Gates John Irenicus.
You dare to attack me here? Do you even know whom you face? You will suffer. You will all suffer. So, Godchild, you have escaped. You are more resourceful than I had thought.
You're not going to torture us any longer.
Torture? Silly girl, you just don't understand what I'm doing, do you?
I don't care what you're doing. Let us go.
I won't let you leave, not when I'm so close to unlocking your power.
We don't want anything from you.
Enough. I will no longer listen to the babbling of ignorant children.
Ja, det var ju verkligen pondus i det han säger. Jag har själv inte spelat det här spelet. Jag har spelat något Baldur's Gate, men det var nog Dark Alliance, tror jag det heter.
Ja.
Men ja, verkligen. Cool snubbe.
Alltså jag har inte heller någon riktig relation till Baldur's Gate. Den här killen verkar ju som en kvalificerad bad guy, absolut. Det som jag kommer ihåg från Baldur's Gate, det är att jag spelade, jag kommer inte ihåg vilket det var, men det fanns i alla fall en kille som hade en hamster som hette Bo.
Sant.
Mm. Det är det jag kommer ihåg från Baldur's Gate. Men jag har inte så mycket att säga. Jag har inte spelat Baldur's Gate speciellt mycket. Alltså.
Nej, men alltså, det lät ju mer intressant nu när man fick hans kommentar här.
Visst låter han lite som Severus Snape från Harry Potter-filmerna?
Han har också det här jag är så intelligent att jag vill ta över världen, auran.
Ja, men precis. Jag tänker lite på en bad guy som vi ska prata lite om längre fram här också. Jag kommer nämna det senare.
Det finns ju många olika typer av bad guys eller antagonister. Vi har vissa som bara är en slemblob, ett monster. Men så finns det ju de som är rent ut sagt, alltså läskiga. Jag tänker ju på Pyramid Head i Silent Hill 2 till exempel. Han är ju en riktigt bra antagonist tycker jag, för att han är ju spoiler. Han är ju liksom protagonistens skuldkänslor förkroppsligade. Och det är ju skitsmart. Det gör det till ett av de bästa spelen ever, typ.
Ja, han är otroligt obehaglig.
Det är verkligen det här tunga huvudet. Den här muskulösa kroppen som går och släpar på ett stort vapen. Alltså det är ju vidrigt alltså.
Mm.
Han är riktigt vidrig.
Det är faktiskt en av de få karaktärerna som jag tycker har porträtterats väldigt bra i på film. Alltså det har gjorts många, många filmer baserade på tv-spel. Och oftast så är det så mycket fel i de här filmerna. Men i Silent Hill-filmen så tycker jag att Pyramid Head porträtteras väldigt bra. Och han är otroligt brutal. Speciellt den här scenen när han går fram till kyrkan där och sliter upp den här stackars kvinnan och med ett ryck bara sliter av henne huden.
Ja, det är totalt fullkomligt omöjligt. Men ja, visst. Jag håller med dig faktiskt. Och det som jag tycker är läskigt med honom, det är just att han pratar inte.
Nej, precis.
Han bara går fram, gör det han ska liksom, och tar vad han vill ha. Funderar inte, tänker inte, ingenting liksom. Han är som en robot liksom. Och det är det som är äckligt med honom.
I samma universum har vi ju, inte samma universum, men i samma genre skulle man kunna kalla det, så har vi även en kille från Resident Evil-serien som heter Nemesis. Det finns ju lite olika. Det finns ju först och främst har du ju Nemesis, sen så har du även Mr. X från Resident Evil 2. Och du har ju även Tyrant från
Resident Evil 2.
Resident Evil 1 och 2 tror jag med.
Okej.
Okay. Ja. Det är ju en kille som eller ett gäng killar som också har det här lite grann att de pratar inte. För de här killarna har ju däremot en helt annan fysisk förutsättning i och med att de slipper släpa på, eller för sin Nemesis har ju en raketkastare, men de springer i alla fall efter dig.
Ja. Det är äckligt faktiskt när man knatar runt där, man är skitskraj för zombies liksom, alla de här låsta vinklarna som gör att det är omöjligt att se vad som finns bakom nästa hörn. Så bara dyker Mr. X upp där, bara går igenom dörren. Man hör på musiken att nu kommer han. Det är riktigt äckligt. Och Nemesis har ju faktiskt inte mött själv, men såna där typer av fiender, stora, stora monster som liksom, de dör inte. Det spelar ingen roll om du liksom skjuter hundratals skott, raketgevär, allting, det spelar ingen roll. De dör inte. De har jag liksom, jag har typ ingen respekt för såna fiender, för jag tycker att det är så enkelt att skapa såna monster.
Mm.
Och nu kanske ni tänker så här, ja men vadå, Pyramid Head är väl också så? Nej, för att Pyramid Head finns ju inte. Det är det som är grejen. Han finns ju kvar så länge som huvudpersonen känner som han gör.
Mm.
Men de här monstren, de bara fortsätter att dyka upp. Och det är så här, man blir bara trött.
Jag är lite sugen på att höra din bästa Nemesis-imitation.
Jag har ingen.
Men han går ju runt och så ropar han ju stars efter.
Jaha, men nej, men det kan jag inte göra.
Ska jag försöka göra en imitation?
Ja, gör det.
Stars.
Ja, den var bra.
Den är ganska bra.
Vet du hur jag vet att den är bra?
Nej.
Det är att jag själv omedvetet formade läpparna efter det du sa.
Mm.
Då vet man.
Ja, det är spännande.
Nej, jag riktades med.
Alltså. Vi får väl se om vi kommer tillbaka till skräckträsket senare i avsnittet då. Men kul att prata lite Resident Evil och Silent Hill i alla fall. Det känns ju som att det är liksom två spelserier som har... Ja, vi kommer återvända till Resident Evil lite senare faktiskt, om jag ska vara helt, helt rak och ärlig. Vill du läsa en kommentar?
Det kan jag göra. Då har vi en kommentar från Joakim V. Andersson och han säger fan också. Alla bästa skurkar har ju redan blivit tagna, så jag får väl komma med något annat. Wander i Shadow of the Colossus är en bra skurk. Främst för att det är man själv som spelar honom och att anledningen till det han gör är något jag tror många skulle göra för dem man älskar. Annars är ju Bowser och Ganon eller Ganondorf riktiga klassiker. Och även slutbossen i Poco Rocco var nice. Inte för att han är en väl porträtterad karaktär utan för att han såg jäkla ond ut. Eller hur? Jag tycker att alltså, vad ska man säga, kraven eller nomineringarna till en bra antagonist behöver ju inte vara att, alltså det är så personligt och individuellt vad som gör att just du tycker att den här killen eller kvinnan är ball.
Mm.
Det kan ju vara, alltså som Joakim här sa, han tycker ju att Wander i Shadow of the Colossus är en bra skurk för att han hade bra motiv.
Mm.
Man kan relatera till det.
Men jag tror inte att han vet att Wander vet konsekvenserna av det han gör. Han är ju inte ond. Han gör ju det där för att rädda sin tjej.
Men han blir ju liksom i slutet.
Han blir Dormin.
Medan jag själv tycker att jag gillar inte när de har liksom förklarande motiv bakom sig. Men tack så jättemycket för kommentaren.
Så måste jag säga också, den mest klassiska är ju faktiskt Bowser. Han är ju, alltså enligt mig, the original bad guy. Faktiskt.
Ja, eller Donkey Kong.
Jo, men Donkey Kong känns mer, han känns mer korkad bara på något sätt. Medan Bowser har ju liksom en, han vill
han har
ju
en agenda.
Ja, han har en agenda. Han vill ha prinsessan för sig själv. Mm. Liksom. Medan Donkey Kong känns bara, ja, men jag tog en kvinna här och jag ska klättra upp. Det är liksom, det är King Kong-syndromet.
Ja, visst.
Medan Bowser känns mer genomtänkt på något sätt. Och han dyker ju upp många gånger efteråt också. Så att, men sen måste jag också säga, prata lite om Ganon och Ganondorf. Måste jag ändå säga att han är bara maktgalen. Men måste ändå samtidigt påpeka att jag tycker att Ganon, eller Ganondorf, är otroligt opersonlig.
Ja. Alltså, jag tror att det är det som kanske blir resultatet av en skurk som inte har några direkta motiv. Mm. Eller, ja, hans motiv är liksom uppenbart vad han vill. Liksom.
Han vill ta över världen.
Ja, men det är ett ganska klent koncept. Han har ingen direkt förklaring. Det är inte så här, ja, han växte upp utan mamma och pappa. Och, alltså, förstår du? Mm. Man har ju aldrig fått en sån bakgrundshistoria.
Inte som jag känner till i alla fall.
Nej, vilket gör att för dig så blir ju han väldigt opersonlig. Och ja, det kanske han blir för mig också. Men det är ju egentligen såna drag som jag gillar med såna bad guys. Ta till exempel Golbez i Final Fantasy 4. Han är ju genom ond. Han är ju riktigt rutten. Man hatar honom första gången man ser honom.
Mm.
Han verkligen trycker ner alla du älskar och utnyttjar alla och spelar dig ett sånt fult spratt hela spelet igenom. Och varför? Han har inte växt upp utan på något fattigt område eller någonting. Han är bara ond.
Mm.
Han bara gör av själviska motiv.
Fast du har inte spelat klart Final Fantasy 4.
Säger du nu att det visar sig att han var en liten fattig pojke som växte upp på ett barnhem i Sibirien?
Jag säger Sibirien. Nej, jag säger så här att du har inte spelat klart spelet, så du har inte sett the big picture än. Men
nej,
det kommer.
Visserligen.
Men ska vi öppna upp den här stora Final Fantasy-debatten redan här?
Jag vill fråga dig en sak.
Fråga mig.
Hur du ställer dig till allt det här som jag bara så hela tiden drar upp. Vill du att en skurk ska ha liksom en relevans? Alltså, vill du att du ska, hur ska jag förklara? Men motiven, ska de vara uppenbara? Och inte så här, jag vill ta över världen, utan ska det finnas en bra förklaring till varför personen gör som han gör? Jag har några exempel. Sephiroth. Han är ju väldigt ensam. Han får ju liksom reda på att han är ju en skapelse. Han är ju skapad. Han är ingen riktig människa. Hans ilska driver honom till det han gör. Vilket gör att man nästan så här tycker lite synd om honom. Föredrar du det, eller föredrar du ren galenskap, ren ilska, typ som Kefka?
Jag föredrar Kefka, måste jag faktiskt säga. Om jag skulle bli tvingad att välja. För Kefka drivs bara av egoism, storhetsvansinne, och han är bara jävligt, jävligt skruvad.
Han kan man liksom inte bota.
Nej, det finns ingen bot. Sephiroth är ju bara, han känns som en liten, ett barn med moderskomplex, som du själv sa innan vi började spela in.
Det var han jag syftade på.
Ja, och jag tycker att det är mer intressant med de här skruvade, lite galna karaktärerna. Sen har vi ju vad heter det, Kuja från Final Fantasy 9. Han har ju också ett motiv, så han är för mig inte lika liksom intressant på något sätt. Jag gillar bara de här liksom galna dårarna liksom.
Men Kafka är ju inte opersonlig. Alltså nej, man kan ju säkert gräva långt och liksom märka att han har ju en, liksom en historia såklart.
Mm.
Men anledningen till att han gör som han gör behöver ju inte vara någon sån en rad av tragisk olycka. Han kanske bara är ond.
Ja, han är det.
Och det gör ju att du som spelare känner dig ännu mer hopplös. Du kan inte göra någonting åt det. Du måste besegra honom. Du kan inte tala honom till rätta.
Nej, och han är på ett sätt ett ont geni. Alltså om vi ska säga Sephiroth i Final Fantasy 7. Han går rakt fram och han har ett svärd och han hugger ner allt som kommer i hans väg. Kafka, han går till en flod och förgiftar dricksvattnet.
Ja, det är ju verkligen...
Ja, men jag säger det. Han är ett ondskefullt geni. Ja, liksom. Ja. Så att nej, Kafka vinner den fighten alla dagar. Men det som också är kul, jag tänkte på apropå Final Fantasy, det är att i många av Final Fantasy-spelen så introduceras vi ju tidigt i spelet för vad vi tror är spelets bad guy. Men ja. Sen visar det sig att den här personen är inte alls spelets egentliga bad guy.
Vi tänker på Final Fantasy 10 eller?
Jag tänker på typ alla Final Fantasy-spel egentligen. Vi kan gå in på Final Fantasy 8, eller Final Fantasy 7 kan vi börja med då.
Shinra.
Mm. Det är ju inte alls liksom the main bad guy. Sen har vi Final Fantasy 8. Det är också en liknande sak. Du har inte spelat det, så jag kan inte spoila.
Nej.
Final Fantasy 9, Final Fantasy 10.
Vem var nian då? Jaha, Beatrix.
Nej, vi har ju det är ju Queen Bran, drottningen där. Som
ja,
hon
heter ju inte Beatrix.
Nej, precis. Ja, Bran. Ja. Men det där tror du ju liksom att det är hon som är liksom den sista. Men det är typ egentligen många av de här japanska rollspelen.
Marinette.
Ja, många av de här japanska rollspelen introducerar dig tidigt för en karaktär som du tror ska vara spelets liksom stora hot. Men det visar sig ju liksom kanske oftast efter halva spelet att så är inte fallet. Det finns en större ondska.
Som det är oftast, aldrig som det verkar.
Nej, som oftast styr den här lite mindre ondskan som du stöter på. Liksom.
Så, om jag har fattat det här rätt nu, så är det inte Golbez som är den riktiga ondskan i Final Fantasy 4. Han är egentligen styrd av sin mamma. Så är det.
Skulle kunna vara.
Det skulle kunna vara.
Inte helt omöjligt.
Han kanske också har moderskomplex.
Det är någonting med så här Final Fantasy-spel. Att de onda karaktärerna har, eller de onda eller typ huvudpersonerna har dåliga relationer med sina föräldrar. Tänk på Final Fantasy 10 där. Där är det också dålig relation med sin pappa. Liksom. Det är spännande.
Man vet ju inte.
Nej.
Nomura kanske hade... Han kanske vill säga oss någonting.
Mm. Ja, man vet inte riktigt. Nej. Ska vi ta en kommentar? För att vi har pratat lite grann om Final Fantasy nu. Och vi har fått lite kommentarer som var relaterade till det ämnet. Så jag tänkte läsa upp en sån.
Ja.
Vi har fått en kommentar från Andreas Jan Fredrik Mellberg. Kuja i Final Fantasy 9 är fantastisk, såsom Sephiroth i Final Fantasy 7. Andra favoriten är Psycho Mantis från Metal Gear Solid, där man skulle byta kontrollport för att besegra honom. Sen har vi fått en kommentar från Lenny Johansson. Kafka Palazzo från Final Fantasy 6. En fruktansvärd psykopat som skrattar åt andras misär och död. TV-spelets svar på Jokern i Batman. Och absolut, Kafka är ju den jag väljer då av de här tre.
Men självklart, alltså Sephiroth och Kuja är ju otroligt bra. Alltså de är ju antagonisterna i två av mina favoritspel. Mm. Så givetvis älskar jag ju de här.
Och de har också någonting som många bad guys har. Ett väldigt utstickande yttre. Man ser på dem att de är onda på något sätt. De här oftast så här platina, blont hår och lite så här tuffa kläder. Liksom. Det är viktigt för en bad guy att han eller hon är tuff.
Ja, i de spelen är det i alla fall. Det är det. Att de ska vara... rätt snygga.
Extravaganta på något sätt.
Ja, att de ska stå ut från mängden.
Ja, precis. Jag tycker faktiskt. Det är viktigt att det är så. Sen hade vi ju, han nämnde ju här också Andreas Psycho Mantis från Metal Gear Solid.
Det är inte hon som går runt och skriker.
Nej.
Vilken är det?
Det är väl... Är det Praying Mantis från Metal Gear Solid?
Ja, som går efter dig sådär.
Mm, från Metal Gear Solid 4.
Ja.
Mm.
Nej, 3.
4.
Aha.
Mm. Okay. Men Metal Gear Solid är också en serie som bjuder på väldigt mycket bra bad guys. Revolver Ocelot känner vi ju till, som börjar som Big Boss fiende i Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Men han blir ju mer framåt slutet på spelet en beundrare av Big Boss. Och detta återspeglar sig senare i resten av Metal Gear Solid-serien då, att han ser ju upp till Snake.
Det är en älskad fiende.
Han ser ju upp till Snake. Och Revolver gillar jag väldigt mycket faktiskt. Men den som faktiskt tar the cake är ju tidigare nämnda Psycho Mantis, tycker jag.
Mm.
Alltså, den bossfighten kan vara... Bossfighter är ju ett avsnitt som vi kommer ta upp i framtiden. Men jag vill bara prata lite kort om den här bossfighten. Känner du till den?
Nej, men ja, du har nog beskrivit. Du var ju tvungen att liksom agera utanför spelet.
Mm. Det första som händer när du kommer in på bossfighten, det är att Psycho Mantis ska läsa ditt minne. Och jag bara så här, ja, vad fan är det här nu, tänkte jag. Ja, och sen så bara, du gillar Castlevania. Jag bara så här, ja, det gör jag. Hur visste du det? Och sen så läser han upp, beroende på vilka spel du har. Om du har några Konami-spel sparade på ditt minneskort, då nämner han dem för dig.
Om du inte har någon då?
Nej, då säger han väl någonting med att jag har svårt att läsa dig eller något, okay, sånt där liksom. Och sen så pratar han om hur du har spelat spelet. Om man har sparat väldigt mycket, då påstår han att du är feg och sådana saker. Och sen för att kunna besegra honom så måste du plugga in handkontrollen i den andra porten, för att då kan han inte läsa dig längre. Han kan inte förutse dina rörelser på något sätt.
Nej, fy vad ballt.
Alltså första gången man är med om det, man bara såhär, shit, det här är så jävla ballt alltså.
Ja.
Så att han tycker, och han har en tragisk historia bakom sig, utan att spoila, så han har varit med om väldigt mycket. Och man tycker synd om honom när man till slut besegrar honom.
Mm. Ja, men han kan vara en bra antagonist ändå.
Han är en bra antagonist och han har ett syfte ändå på något sätt. Men det är ett syfte som jag tycker känns ganska genuint, och han kanske inte är så jävla ond som man tror att han är. Det är lite synd om honom på något sätt, skulle jag säga.
Det där måste jag kolla upp.
Mm.
Sen har vi ju en annan antagonist från Metroid, Mother Brain har vi ju. Och det är ju spel som du tycker om, eller?
Ja, det gör jag. Mother Brain som i den tecknade tv-serien Captain N.
Nej, inte den, utan jag tänker mer liksom spelen.
Jag skulle bara säga att hon porträtterades uselt i den tecknade tv-serien.
Ja, med utsmetad läppstift.
Nej,
och sånt där.
Fan, vad
dåligt. Jag tycker att förutom att bara liksom vara en hjärna i en glasburk, så kontrollerar ju den här saken, eller vad man ska säga, stora horder av blodstörstiga monster liksom.
Aliens.
Mm. Och det gör den till väldigt skräckinjagande, tycker jag. Mm. Det känns som att den bara liksom matar på. Den tänker inte heller. Den har inget direkt motiv. Den bara gör som den blir tillsagd. Eller vad man
och hon är ju vad hon är. Det är en hjärna bara.
Kan man säga hon? Jag säger den. Men hon.
Jag säger hon.
Okej. Okay. Nej, men det känns... Den är programmerad till att göra ont. Och det gör hon eller henne också till en läskig antagonist.
Mm. Och det är en av de få anledningen till att jag säger att jag vill kalla det för en kvinna. Det är för att kvinnor är ju... Det här är ingen PK-podcast som behöver vara politiskt korrekt. Men jag tycker ändå att kvinnor är underrepresenterade på den här listan. Det finns inte så jäkla mycket bra kvinnor som agerar skurkar.
Nej.
Det finns ju, men de är inte så vassa.
Kanske för att den porträtterar den verkliga världen.
Ja, det kan vara så, absolut. Det finns ju inga kvinnliga terrorister liksom. Eller alltså terroristledare, om vi ska säga så.
Nej, mest manliga.
Fast vi har ju dock en massa svenska vänsterkvinnor. De borde ju porträtteras likadant.
Tyst. Inget sånt.
Ingen politiksnack i Paripixlar, nej. Nej, men jag skulle vilja se lite mer tuffa brudar.
Verkligen, jag har faktiskt tyvärr inga brudar att prata om. Jag har bara starka män.
Mm. Ja, men det är samma här.
Diskutera.
Liksom. En man som inte är speciellt stark, men som ändå är en bra och fruktansvärt irriterande bad guy. Det är Ramon Salazar ifrån Resident Evil 4. Vi kan lyssna på ett kort klipp här på hur han låter.
Starting to wonder when you might notice us.
Who are you?
Me llamo Ramon Salazar, the eighth castellan of this magnificent architecture. I have been honored with the prodigious power from the great Lord Saddler. I've been expecting you, my brethren.
No thanks, bro.
My, my. We've got a feisty one. If you care for your own well-being, I suggest you surrender yourself and simply become our hostage.
Vet du vem det här är?
Typ. Jag vet, eller jag såg ju när du spelade spelet, men jag är inte alls bekant med honom.
Det är en liten feg sate som bara håller sig på avstånd till dig hela tiden. Han vågar aldrig konfrontera. Han har ju typ fysiken av en 8-åring.
Ja, det är inget barn.
Jag vet inte om det är ett barn eller om han, men han är bara så fruktansvärt jävla irriterande.
Och han är hjärnan bakom allt.
Ja, i stort sett, i stora drag. Men han är ju en bra bad guy eftersom att han irriterar mig. Och det är liksom det som bad guys är till för. Att man ska säga, fan, jag vill sätta dit den där jäveln. Men,
Är du rädd för honom?
Nej.
Men är han en bra bad guy då?
Ja, det tycker jag. För att han är ett evil mastermind, precis som Kefka.
Ja, jo.
Det tycker jag är viktigt, att de ska vara smarta också, bad guys.
Ja, det är absolut viktigt. Det är därför jag, nu byter jag ämne hastigt här, men det är därför jag föredrar typ Hannibal Lecter framför Michael Myers.
Absolut.
Alltså Michael Myers är ju inte dum, men han går ju bara på råstyrka och slaktar, medan Hannibal Lecter, han är ju intelligent.
Har du något favoritmord med Michael Myers från Halloween-filmerna?
Ja, han trycker väl upp en doja i någon killes ansikte.
En skrisko
är det.
Death by skrisko in the face.
Ja.
Det är fan brutalt.
Det är väldigt brutalt, men jag måste säga att jag gillar Hannibal Lecter mer.
Ja, absolut. Han är mer än en...
För att han pratar med lugn röst.
Mm.
Han är lugn hela tiden.
Och han kan känna doften av kvinnors skrev också. Fruktansvärt obehagligt,
ja,
alltså.
Jo, men, ja, precis. Men om vi ska återvända till det vi pratar om,
spel,
så har jag en bra antagonist. Han är också man, men det är väl ingen det är inte till förvåning. Arthas Menethil från World of Warcraft, eller Warcraft 3, The Frozen Throne. Jag tycker att han är en skitcool kille faktiskt, för att han... Ja, men man liksom beundrar honom lite. Han liksom går från den här helt genuint gode prinsen som ska rädda folket till att bli en tjänare av mörkret. Så det är en sån total förvandling. Någonting har ju hänt liksom. Så det är egentligen synd om honom. Men jag tycker att hans, men hela hans aura, alltså man imponeras av honom. Speciellt i Wrath of the Lich King, och du får möta honom där, och han kontrollerar ju verkligen horder av monster.
Jag har ingen relation egentligen till World of Warcraft, det har vi gjort klart tidigare, men däremot så måste jag säga att jag tycker att han har en otroligt läskig röst.
Han är läskig.
Och sen så har han ju också en jäkligt cool rustning och ett jäkligt coolt svärd.
Frostmourne, ja, och en drake som han kontrollera.
Men jag tänker lite på alltså jag har ju liksom noll koll på World of Warcraft, men jag tänker lite på typ så här Sauron typ.
Ja,
fast is typ.
Alltså någonting. Saken är den, det finns ju en anledning till att han blev som han blev. Sauron är ju bara ond liksom. Arthas har ju liksom, det finns ju en förklaring till varför han blev som det blev.
Är det ett brustet hjärta?
Nej, det är det inte. Alltså han hamnar i dåligt sällskap kan man säga. Det finns ju några över honom som är ännu mäktigare, som styr honom liksom.
Okay.
Ja, i Warcraft 3 liksom förklaras det, om jag har fattat det rätt. Men så han är ju liksom inte den största fienden av alla, men han är ändå liksom väldigt, väldigt episk. Och man känner vördnad inför honom, fruktan liksom. Han är ju skitskrämmande. Och han besegrade faktiskt Illidan.
Illidan Stormrage.
Ja, som flög dit för att han skulle ta honom på hans egen hemmaplats. Och han bara tog ner honom.
Illidan, var det slutbossen i Burning Crusade?
Ja.
Fan, vilken koll jag har.
Han
vilken
är
koll
bror
jag har.
Till Malfurion,
just
Stormrage.
Det, just det.
Och de båda gillade Tyrande.
Fan, jag har lärt mig ganska mycket om World of Warcraft bara genom att lyssna på dig.
Men han blev sur för att Malfurion fick Tyrande och inte han.
Ja, du ser.
Typ så. Så han blev ond istället.
En ond bad guy som kanske inte är så där jätte läskig.
Bara, jaha, jag trodde du skulle förklara.
Nej.
Ja, bara lite ledsen.
Ja, en ledsen kille. Precis.
Så, vad skulle du säga?
En bad guy som inte kanske är så läskig, det är en som Robert Johansson skriver om till oss på Facebook. Robotnik är alltid jobbig då man möter honom flera gånger, men han lyckas alltid smita. Liquid Snake var också en grym bad guy i Metal Gear Solid. Känns nästan verkligt med hans Metal Gear och dennas atomkraft. Ja, alltså Robotnik, eller ska vi säga Theodore Roosevelt, han är väldigt lik honom, den gamla amerikanska gubben som satt på presidenttronen. Vad har du för relation? Ja, men, presidenttronen, sitter man inte på en tron när man är president i USA?
Det är en 5 meter hög tron.
Ja, är inte det? Nej, Game of Thrones. Nej. Nej, men Robotnik, har du någon relation till honom?
Nej, jag vet inte alls vem det här är.
Robotnik, det är han mustasch.
Men vilket som, spel?
Alla Sonic-spel.
Ja, Sonic.
Ja, ja, du visste inte på att han Sonic, okej. Okay.
Nej, men jag är inget stort fan av Sonic.
Nej, han är alltid liksom, alltså han ser ut som ett
ja, men då vet jag hur han
som en boll med långa ben, långa armar och en extremt stor mustasch liksom. Men han kommer ju alltid undan den där jäveln. Han har alltid någon ful manick också som han sitter i. Om det är ett flygplan eller en liten grävmaskin eller vad fan det är.
Mm. Ja, precis. Och hans agenda är att ta över världen typ.
Nej, han vill ju göra om all... Alltså, nu, jag har ingen koll på min Sonic här. Men han vill väl göra om alla djur till robotar. Slavrobotar.
Ja, men det är väl typ att ta över världen.
Mm, ja, det är, ja, jo, så är det i och för sig kanske.
Det är en sån här barnskurk liksom.
Ja, men precis. Mm. En barnskurk.
Men de är bra för att de liksom etsar sig fast i vårt liv och följer med oss ända upp i vuxen ålder.
Jag tycker han porträtteras ganska bra i den här tecknade Sonic-serien. Inte den här, den första som kom, utan den andra där som var lite mörkare ton där. Du vet den här med den här sköna låten. Too fast for the naked eye.
Ja, ja.
Sonic the Hedgehog.
Ja, det är alltså den som de har gjort om.
Ja, just
nu,
det.
Nu blir jag väldigt intern. Men det finns en YouTube-kanal som gör om kända låtar, vignetter, och sjunger om dem vad de egentligen heter. Accurately,
scientifically accurate.
Sonic. Mm. Precis.
Vi kan länka den så kan ni gå in och klicka det. Den är fantastiskt rolig.
Den är så sjukt rolig alltså. Ja. Tack så jättemycket för kommentaren.
Ja, ska vi ta en till kommentar när vi ändå är...
Jag kan läsa. Då har vi en kommentar från vår gode vän Axelie.
Hej Axelie.
Hej Axelie. Jag tycker om spel som har en skurk med ett trovärdigt motiv. Det vill säga skurka vars synvinkel man kan förstå och sympatisera med. Till exempel spel som Xenoblade och Tales of the Abyss. Jag vill inte nämna några namn för att spoila något dock. De som vet vad jag snackar om vet vad jag snackar om. Och de som inte vet det borde ta reda på det. Ja, alltså det här är ju det vi pratar om. Antingen så vill man att skurkar ska ha det, eller så vill man inte. Men jag har all förståelse att man vill ha ett trovärdigt motiv. Så tack så jättemycket för kommentaren.
Det här är ytterligare ett tillfälle där Axelie försöker smygproppa att jag ska spela Xenoblade.
Ja, han har varit på oss ganska länge.
Ja, spela Xenoblade varenda gång i kommentar. Nej, men det här Xenoblade har bra musik. Eller det här Xenoblade har en bra huvudperson. Det är alltid så här, Xenoblade, Axelie, jag ska spela Xenoblade, jag lovar. Jag måste bara få tummen ur. Men ja, som jag gillar karaktärer eller bossar och bad guys med motiv. Jag gillar bara de här galna.
Ja, samma här. Men sen finns det ju även monster eller entities eller skapelser i spel som är genomonda i vår synvinkel, men de gör allt det här i tron om att de gör rätt, att de gör världen en tjänst. Nu tänker jag till exempel sin typ
i Final Fantasy 10.
Final Fantasy 10 och The Reapers i hela Mass Effect-trilogin.
Precis säga det.
Det är liksom som liksom har det här är situationer där stora gudar eller liksom stora krafter bestämmer över oss små människor och tycker att vi gör så mycket fel. Det bara skiter sig för oss människor, så de drar alla över en kam och säger vi dödar alla, vi börjar om. Harvest, vi skördar allting, börjar om på ny kula och hoppas att det går bättre. Det de inte räknar med är att det finns några få människor som faktiskt gör gott och som tänker slåss och fightas för att liksom för det livet som finns kvar. Det är typ upplägget i hur många spel som helst.
Absolut. Jag måste dock säga att jag tycker att Elusive Man från Mass Effect 2 är lite mer intressant än just The Reapers. För The Reapers känns ju bara som maskiner.
Ja, de är så, deras tankegångar är så mycket högre än våra. Mm. Så de kommer ändå inte lyssna till oss. Alltså det, är ingen, det finns ingen kommunikation där.
Medan Elusive Man är ju, han är ju en galen människa samtidigt som han är otroligt intelligent. Vilket gör
bra
honom...
Bra kombo.
Ja, men precis. Och sen så i spelet då när han, hans röst görs av Martin Sheen, alltså seriöst en av de absolut bästa skådespelarinsatserna i ett tv-spel någonsin. Fy fan, vilken obehaglig karaktär det är alltså. Otroligt bra. En annan karaktär som jag skulle vilja prata lite grann om, det är en personlig favorit som dyker upp i spel på spel på spel. Och han får alltid be på sina bara knän om förlåtelse när han har blivit besegrad. Det är nämligen Dr. Wily i Mega Man-spelen. Han har en jäkla, han ska ha ett stort plus för att han är otrolig, han är otroligt kreativ när det kommer till att bygga robotar. Och han försöker ju i spel, vid alla spel, gång på gång att besegra Mega Man med sina olika skapelser, men lyckas egentligen aldrig. Han är ju liksom, han är ju en sån här som har motiv att jag vill ta över världen, mina robotar, bla bla bla. Men han känns också bara så här, han känns ju liksom genuint ond och som en jävligt slug bad guy.
Men får han be hon förlåtelse efter varje spel?
Det brukar oftast vara så att när man besegrat honom i slutet på spel sitter han på sina bara knän och ber. Så
då undrar man ju vem som är mest dum. Han eller vi som förlåter honom spel efter spel.
Det skulle vara kul så här ifall man...
Mega Man bara, nej.
Ja, precis. Jag säger det. Om det kommer ett Mega Man 11 nu så här, avslutas med att man besegrar Dr. Wily. Han ber på sina bara knän. Mega Man bara skjuter han rätt i huvudet.
Nej, så här,
bryter den fjärde väggen och det bara, han skjuter han rätt i huvudet och bara sprutar blod överallt.
Ja. Fatta, nu får det vara nog.
Fatta chocken som spelare då. Man bara, vad fan hände?
Ja, dassiga liksom. Gubbe liksom.
Ja, fick du, din gamla gubbjävel.
Ja, spelen blir ju mer våldsamma som man vet ju aldrig.
Nej, precis. Call of Duty Mega Man är det man ska säga. Nej, men jag tycker att Dr. Wily ska ha en hedersplats på, under det här avsnittet bara för att han är så kreativ.
Men det tycker jag var ett bra val.
Han har liksom kommit på skapelser som typ Splash Woman, Magnet Man, Top Man, Flash Woodman. Woodman, Metal Man som är min personliga favorit.
Såklart.
Ja, men alltså Metal Man, vapnet du får av honom i Mega Man 2, det är ju typ det bästa vapnet någonsin i ett Mega Man-spel. Och ska vi prata om vapen i något Paripixel-avsnitt så kommer jag garanterat att dra upp Metal Man. Inget snack om saken.
Ja, men det är inte alla spel som går ut på att du får bra vapen genom bossar.
Nej, nej, precis. Nej. Men, jag ska säga så här bara. Jag har, jag vet inte hur mycket du har kvar på dina anteckningar, men jag har en bad guy kvar. Du har också en bad guy kvar. Vilken ska jag ta först?
Jag kan ta min då.
Ta din först.
Eftersom du tog din Metal Man.
Metal Man, Dr. Wily.
Jag är lite körd i huvudet, känner jag. Ja. Mm.
Men det är liksom till råga på en flytt, till råga på jul, nyår. Man är trött.
Ja, ja, det får man vara.
Vi är lite ringrostiga också, vi har inte spelat in på en månad. Liksom, så att, nej. Kör du.
Jo, det finns en figur som jag tycker är den vidrigaste som jag har stött på. Alltså, bortsett från alla häftiga rustningar som Arthas eller Golbez och sådana där, så finns det en som varken har en rustning på sig eller något klart motiv heller. Jag pratar om Angus Bumby från Alice Madness Returns. Nu kommer jag spoila, så lyssna inte nu.
Håll i hatten.
Håll i hatten. Nej, det här, jag tycker att han är en vidrig, manipulativ äckelgubbe typ, som bara utnyttjar människor. Han är ju en psykolog i de här spelen, men det man får reda på är ju att han blev kär och nobbad av Alice syster, vilket ledde till att han bryter sig in i deras hus alltså när Alice var väldigt, väldigt ung, våldtar systern och bränner upp alla i huset. Alltså nu snackar vi liksom inte världsherravälde eller sådana saker, eller att man ska skapa robotmonster av alla djur, utan nu snackar vi verklig ondska.
Det finns
folk som gör det här på riktigt, som bara går efter sina egna begär. Och det är det jag tycker är så vidrigt med honom. För att om man jämför med alla andra, de lockas av rikedomar eller ja, löften om att de ska få ta över världen. Det känns liksom på en väldigt hög nivå, och det känns på något sätt så här, det är ju aldrig bra, eller man kan ju aldrig försvara det, men ja, vi människor, vi lockas gärna av mycket rikedomar och mycket pengar och sådär. Men den här killen eller gubben, det är bara hans eget begär som får honom, som driver honom till att begå det här avskyvärda brottet. Och därför tycker jag att han är så vidrig. Och inte nog med att han bara utför det, han liksom ägnar flera år till att mörka det genom att förvrida Alice huvud och hennes, liksom, hennes mentalitet, vilket gör att hon skapar då den här förvridna underlandet då. Och det är där spelet utspelar sig. Så jag tycker att han skapar verkligen den perfekta antagonisten, för han är så otroligt äcklig. Man hatar honom från första stund, och han får ett bra slut faktiskt.
Han står ju för en rädsla som jag tror att många, framförallt tjejer, i verkligheten känner många gånger.
Ja, och i och med att han sen tar hand, inom situationstecken, tar hand om skadade barn som har varit med om tragiska saker.
Mm.
Det gör det bara mer absurt. Det blir nästan liksom bizarrt att en sån äcklig människa ska liksom få ta hand och ha ansvar om skadade barn.
Mm.
Det tycker jag är vidrigt.
Ja, visst, absolut.
Och hans kommentarer, dialogerna mellan han och Alice, det gör att han är en superbra antagonist alltså.
Vi kan ju trösta oss med att han i slutet av spelet får vad han förtjänar.
Han får verkligen vad han förtjänar.
Ja.
Men nu är jag nyfiken på din.
Ja, den här killen har gjort sig skyldig till en hel del olika brott. Djurförsök, människoförsök. Han är killen som i sin källare bygger biologiska vapen. Och jag pratar såklart om Albert Wesker. Yes.
Jag visste att du skulle tala om.
Killen som liksom började som en undercover för Umbrella. Som senare blev någon form av Terminator-person med röda lysande ögon.
Vad hände liksom?
Ja, jag vet inte. En mästare på kampsport, biologiska vapen och har en jäkla skön stil bara.
Ja, men det har han faktiskt.
Mm. Ja. Så att Albert Wesker från Resident Evil-serien är en av mina personliga favoriter. Delvis för att han känns som en sån jävla douche, men samtidigt så är han ett kriminellt mastermind. Han har ju dock ett motiv, men samtidigt så vill jag säga att hans...
Alltså det är inte fel att ha ett motiv.
Nej, men jag tycker bara att han verkar liksom även bara som en... Han är bara galen också.
Man kan säga så här, motiv har de ju. Motiv är ju liksom vad de vill. Mm, oftast vill de antingen ta över världen eller bara liksom göra det de vill. Men det jag och du pratade om innan, det är mer en förklaring till varför de vill det.
Precis.
Och det är det du säger att han har, men han är bra ändå.
Mm. Han har alltid sina sköna solglasögon på sig. Och han är alltid så här cool.
Han ser tysk ut.
Ja, men lite tysk. Så
eller hur? Vad nu det innebär?
Karaktäristiska rösten, karaktäristisk backslick, allting liksom. Och han är i min favoritscen i Resident Evil, det absolut första där, det är när man som Chris får se Tyrant för första gången i en testtub. Vi kan lyssna på det klippet här.
Is this? That's right. This is the ultimate life form. Tyrant! Chris? Stop it! Wesker, you're pitiful. This is your savior? you can make sure yourself whether Tyrant is a failure or not. Go to hell. Jill will join you too.
Alltså jag älskar det här klippet.
Hans känslor tog illa vid sig, ja, när Chris kritiserade hans verk. Mm. Typ.
Nej, men det är fantastiskt roligt. Men han känns bara som en genuin bad guy. Som, jag vet inte, jag har bara fått en liten... Jag har charmats av honom genom åren mer och mer. Tyvärr finns han inte med oss längre, men det gör inte så mycket.
Rest in peace,
Albert Wesker. Vi är väl färdiga med våra listor, eller hur?
Ja, om man kan kalla det lista. Men vi är färdiga med vårt snack.
Vet du vad? Det har kommit in en kommentar här som vi har missat. Men jag tänkte läsa upp den lite snabbt här bara.
Mm. Om jag får avslöja nästa veckas, eller nästa avsnitt.
Absolut. Vi fick en kommentar från Andreas Brandt också. Tänkte bara tacka er för att ni har en underbar podd, samt att säga att ni har fått en ny iTunes-recension. Och önskar er ett nytt år. Vi har inte kommit in på iTunes och kunna läsa recensionen, så vi får läsa den till nästa avsnitt.
När vi har internet.
Ja. Jag kommer behöva redigera här hemma, och sen så kommer jag behöva gå upp till morsan och lägga upp det här avsnittet via morsans dator. För att, ja. Det ser ut som det. Det här har varit lite hafsigt avsnitt av Paripixlar.
Lite personligt.
Vi har varit lite ringrostiga. Vi är trötta efter nyår och jul, och vi har flyttat och allting har bara varit katastrof, känns det som. Men nästa avsnitt så har vi kanske fått tillbaka livsglädjen, tänkte jag säga. Men energin till att vara i normal form igen.
Jo, men det är klart vi har.
Men innan vi avslutar, vi ska prata lite om vad vi ska spela till nästa avsnitt, eller hur, Filippa?
Ja, precis. Och vi har ju faktiskt hintat om det lite tidigare faktiskt. Och det här passar ju bra, för att vi har ju dels fått det förslaget, och jag har ju nyss fått min 3DS av dig. Så vi kommer att till nästa avsnitt spela Hotel Dusk Room 215.
Till Nintendo DS.
Till Nintendo DS.
Mm.
Ja.
Helt sjukt att vi fick det som ett tips, samtidigt som vi liksom innan hade planerat.
Universum säger ju åt oss, beordrar oss att spela det här spelet nu. Mm. Nu kommer vi inte undan.
Nej, det ska bli jättekul.
Men tills dess så får ni ha det jättebra. Kommentera jättegärna, dela. Säg vad ni tyckte om oss idag, trots att vi var lite ringrostiga. Mm. Var hittar man oss?
Vi finns på facebook.com/paripixlar. Vi finns också på iTunes, men huserar på videospelsklubben.se, som är en sida där vi tycker att ni ska gå in och titta och lyssna och läsa allt som finns där.
Ja.
Mm. Mm. Men vi får ha det så jävla bra, så syns vi väl igen snart.
Det gör vi. Ha det bra.
Puss, puss.
Puss. Men det handlar i alla fall om att protagonisten, Sora, det är en dörr som dyker upp i hans värld.
Han hittar en dörr. Han är inte en dörr.
Det dyker upp en dörr, sa jag, i hans värld. Sa jag inte det?
Nej, du sa han är en dörr.
Nej.
Vi kan lyssna sen, får du höra.
Ja, jag sa det dyker upp.
Mm, okay.
Nej, inte.